Och då annonserar vi på att det är vittnesförhör påkallat av staten med för detta justitieråd Ingegerd Westlander född 1935. Och då är det förstås Ingvar Gunnarsson som inleder. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, Ingegerd, kan du kort redogöra för din yrkesmässiga bakgrund?
Ja, jag slog faktiskt upp igår. Jag blev rådman i Stockholms tingsrätt 1976.
Du får nog luta dig fram mot mikrofonen.
Ja, det är lite ja jag blev rådman i Stockholms tingsrätt 1976. Och sen blev jag sedermera chefsrådman där. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Sen blev jag lagman i Svea hovrätt 1990. Och sen 1993 justitieråd till 2002. Och sen var jag vice ordförande i marknadsdomstolen därifrån till 2005.
Är det riktigt att du inför det här förhöret har fått tillgång till vissa handlingar som domen från tingsrätten, protokollet, trycket och det underlag för sammanställning som...
Ja, det har jag framför mig här och det har jag fått så jag kunnat bläddra igenom det.
Och den egentligen första frågan på vad detta ska röra sig om, det är hur var förhållandena utanför tingssalen när ni satte igång denna förhandling?
Ja, det här målet det väckte ju en enorm uppmärksamhet och media var ju enormt intresserat av det. Och inte bara media då utan även allmänheten. Så det var ett väldigt tryck från allmänheten, så jag kommer ihåg, det hade jag inte med att göra de detaljerna, men att som jag tycker mig komma ihåg så i alla fall så ordnades någon slags biljettsystem så folk kunde komma och få biljetter och med dem i handen komma in i rättssalen. Och det hade jag heller inte med att göra, men det ordnades i rättssalen, kommer jag ihåg, stora videoskärmar, för det var så fullt med folk så att de som inte hade kunde se vittnena eller rättens ledamöter eller det andra agerande, de skulle kunna på tv-skärmar se det. Så det var ett väldigt tryck. Och massmedia skrev ju oerhört mycket om detta och min inställning var då att jag var fullkomligt rasande på det. Och jag försökte föra fram den synpunkten att, som jag visste att det fanns i vissa länder, att massmedia skulle vara förbjudna att höra de som skulle höra senare i rätten innan de hade hört sig i rätten. Men det systemet har ju inte vi och det har vi fortfarande inte. Men att det var ett väldigt tryck och man kände hela tiden att man måste stå emot det här trycket. Och för min egen del så läste jag inga artiklar i några tidningar om detta och jag såg inte på tv när de hade några program om detta. Men jag kunde ju inte undgå att märka att det var sådana program eller att det var sådana artiklar i tidningarna. Ja, så
var det. Var du referent i målet?
Ja, det kanske man kan kalla det för. Jag var liksom, jag kommer inte ihåg om jag har utsett referent, men jag tillsammans med sekreteraren höll ju dem, skötte väl som en referent, det kan man säga. Jag skötte väl som en referent.
Var det du som huvudsakligen skrev domen eller höll i pennan när det gäller författardom?
Ja, jag började genast eftersom det var väldigt mycket omständigheter. Så fort jag hade hållit ett vittnesförhör så skrev jag ner det som var det väsentliga vad som hade sagts och så skrev jag ut det. Och det var väl det sen som kom in i domen huvudsakligen och det gjordes undan för undan. Medan man hade det klart i minne och så.
Hur flöt förhandlingen? Var det några incidenter som inträffade?
Nej, det kan jag inte erinra mig. Det gick för planenligt, så vitt jag kommer ihåg. Det kommer jag inte ihåg att det skulle varit något bekymmer med den saken.
Lite mer generell fråga. Hur hanterar man ett vittnesmål som kan verka lite tveksamt? Gör man egna efterforskningar eller kontroller i förundersökningsprotokoll?
Nej, det är väl så när man hör ett vittne och man inte riktigt förstår vad vittnets resonemang eller vad vittnet säger, då får man ju fråga, det där förstod jag inte, kan du utveckla det lite närmare? Men sen om det är någonting annat, alltså man har stämningsansökningen, där står det vad vittnet heter och vad det ska höras om. Och så hör man vittnet. Eller så gjorde vi då i alla fall. Och var det någonting man inte begrep i det vittnet säger så frågar man ju det. Där förstod jag inte riktigt vad du menar med. Men sen i övrigt tar man ju inte reda på någonting. Det finns ju, jag vet inte, i det här mål, det finns ju stora mål, det finns ju hyllmeter med förundersökningar. Och de förundersökningarna, de tittar ju inte rätten i. De förundersökningsprotokollen. Utan där har man ju då åklagaren som ska ha grundat sitt åtal på vad som står i förundersökningen. Och han måste ju då kunna förundersökningen. Och sen under förundersökningens förlopp och framåt då hålls ju försvararna underrättade och är med på förhören. Och är det någonting som då verkar konstigt så är det ju försvararna som kan påkalla ytterligare förhör och få saker och ting utredda. Men domstolen hör ju vittnena inför domstolen, inför sig så att säga.
Det var en ganska lång förhandling som i alla fall utöver det normala. Det tog väl en dryg månad vad jag har kunnat se i protokollet. Kände ni någon press av de yttre omständigheterna eller av någon annan?
Nej, men dels alltså den här, nej, inte utom det att man var irriterad på att massmedia la sig i så att säga själva rättegången när man själv nu hade det här uppdraget som var svårt att genomföra det och att man tänkte de kan ju vänta och se hur domstolen tycker.
Kan du börja?
Men annars så och du sa här nu att en månad höll på, dryg en månad. Jag har för mig att det bara höll på och det höll på. Så jag hade för mig att det hade hållit på i flera månader faktiskt. Min minnesbild är det att vi höll på med det här målet. Men inte att det var någon press eller någon tidspress utan det bara höll på och höll på.
Själva domsskrivningen. Du talar om att du försökte avskärma dig från media och andra, men var det någon annan strävan som du hade när det gällde själva utformningen av domen?
Ja, sen var det på grund av den här fruktansvärda uppmärksamheten och att folk i allmänhet var så intresserade av denna press på domstolen av folk som ville komma in och lyssna. Och så gjorde att vår ambition var då att vi skulle nu skulle vi skriva en dom så att de som var så vansinnigt intresserade av det här målet, de skulle få svar på sina frågor. Och de skulle inte säga sig, men vad tyckte domstolen om det och hur kunde de resonera om det? Utan vi skulle skriva utförligt allt i domen, precis det vi tänkte och hur vi såg på det hela.
Så, ja. Eller förr eller senare så närmar vi oss slutet av domskälen. Kan du möjligtvis berätta hur du resonerade när ni kom fram till att det skulle ingå att en styckning var styckning?
Ja, alltså det var ju så att åklagarens linje i hela det här och det som målet handlade om, det som hela rättegången handlade om och det som var kruxet så att säga, det var ju det att åklagaren skulle ju leda bevis att de tilltalade då det här datumet som var i fråga hade befunnit sig här på här anstalten och att de där hade varit tillsammans med den här kvinnan och att där skulle hon ha avlidit och att där skulle de ha styckat hennes kropp. Och genom alla de här omständigheterna som åklagaren framförde och som då bevisningen rörde så skulle vi komma fram till slutsatsen att hade det gått så där långt då måste de också ha dödat kvinnan. Och då följde vi åklagarens resonemang i domen hela vägen. Och så vi tyckte vi att här skulle nu också, vi skulle skriva en dom så att våra uppdragsgivare som är faktiskt befolkningen i Sverige så att säga, de skulle se hur domstolen hade resonerat och inte sen bara sitta och undra hur har de resonerat. Det var vår ambition. Och det kan vara.
Okej. Det var en enhällig då?
Ja, det var det.
Nej.
Och då skulle jag vilja säga det att är det så Och det vet väl var och en som har suttit i domstol att det kan förekomma skiljaktiga meningar. Det är inget ovanligt och det är inte någonting som man på något sätt ser som besvärande, utan det hör till ordningen. Och när man sitter i tingsrätt och det, om det skulle vara, är man tre yrkesdomare så skriver man ju själv, men sitter man med en nämnd till exempel så kan det ju vara så att någon nämndeman eller flera har en annan uppfattning, eller de kan också diktera domen. Och då kan det vara så att man, då kan man erbjuda sig att hjälpa till att skriva efter vad de vill ha sagt. För alla är inte så vana att skriva. Så det är inget konstigt i så fall.
Men sånt var inte aktuellt i det här?
Nej, det var inte aktuellt.
Nej, men då har jag kommit till slut på det här förhöret.
Ja, några motfrågor?
Ja, jag tänkte här på sidan 65 i domet. När ni skriver att att de är sexuellt avvikande.
Var står det?
På sidan 65.
Ja, men var?
Ja.
Näst sista stycket.
Andra omständigheter.
Under andra så skriver en annan minnen. Tingsrätten tänker då särskilt på. Och då undrar jag, vad var det mera som var sexuellt avvikande med dem än som står där? Ni skriver ju särskilt.
Ja, som jag sa så har jag skrivit den här domen då med ambitionen att vara så utförlig som det var möjligt. Och jag har ingen aning idag. Utan att när du pekar på det här så säger jag, tänker du särskilt på?
Då får man ju uppfattning att det är inte nog med detta, så finns det mycket annat.
Ja, det vill jag. Det kan jag inte uttala mig om idag. Ja,
men särskilt...
Ja, jag ser att det står det.
Men det måste väl betyda att det i alla fall är en eller två andra saker som är lite avvikande.
Då frågar du mig idag vad vi har tänkt på då.
Jo, men jag frågade också att det är riktigt tolkat att när du skriver särskilt så är det en till två saker utöver det här som är avvikande.
Ja, jag vågar inte uttala mig om det idag.
I alla fall en.
Ja, jag vågar inte säga det.
Särskilt.
Ja, det står så. Okay. Jag ser att det står så.
Om man då läser den där meningen så får man ju uppfattningen då, jag vet inte riktigt om jag kallar alla ord för det här, men att det skulle vara frågan om bisexuella nekrofiler som gillar bondage med vissa pedofilinslag.
Var har du de orden ifrån?
De säger att ha sex med en avliden person.
Var står det någonstans?
Bundits och haft samlag med Katrin. Då kostar vi samma tillfälle Karins närvaro. Tingsrätten tar skärpa Katrin.
Tingsrätten tänker oss här på och att det var så här och haft samlag med Katrin. Ja.
Är det uppfattningen då att hon hade varit, att hon var död då, eller om hon levde?
Om jag läser det som det står här nu så
jag uppfattar nog att hon var död då.
Nej, så uppfattar inte jag det. Men att jag kommer inte ihåg. Men när jag läser det så uppfattar jag inte så. Jag har inte något minne av att
jag
skulle haft några tankar i de banorna.
Det fanns ju sådana påståenden i målet.
Ja, det är 22 år sedan. Så att
det där man ska uppfatta på så sätt att de har då haft... De har i alla fall varit bisexuella, så de borde haft sex med varandra och med Katrin da Costa.
Jag vill inte uttala mig om hur man ska uppfatta att domen står, det står så här i domen alltså.
Okay.
Och jag kommer inte närmare ihåg. Jag kan inte
den här sexuella avvikelsen som ni anser att de hade, påverkade någonting i bedömning angående om de hade var likstyckade också eller inte?
Det kan jag inte svara på faktiskt, för att det finns inte mer än det som står i domen, och sen sådana där detaljer, sånt där, det kommer jag inte ihåg. Mm.
Men den här, var det någonting som åklagaren påstår om det här med sexuell avvikelse, eller var det tingsrättens egen uppfattning?
Jag kan inte uttala mig om det. Alltså som jag sa tidigare, jag har skrivit domen så utförligt som vi kunde för att ge svar på de frågor
just
som fanns. Och det är just det här.
Det,
jag kan inte komma ihåg mer.
Men jag uppfattade på sådant sätt att anledningen varför ni skrev den här domen var att ni följde åklagarens led bakåt. Och då kanske man kanske kunde tänka mig att han började med att säga att de var sexuellt avvikande. Sen sa han att de var likstyckare och sen sa de att de hade mördat henne.
Sa han det?
Jag bara frågar, för det var ju så du sa att du skrev din dom. Ja, att du ville följa åklagarens resonemang. Ja. Och kanske det här var en trestegsraket, att han börjar med att de var sexuellt avvikande, sen säger han att de var likstyckare och sen måste han dessutom...
Det kan jag inte erinna mig nu, utan den här domen skrev jag då på grundval av huvudförhandlingen.
Får jag skjuta in för att vi får ett korrekt anslag i det här? Om man läser första meningen, får man ett annat intryck då möjligen? Var uppgiften kommer ifrån?
Ja, det är väl snarare bevisningen för det.
Ja, men det bygger alltså tycks det på Katarina Da Costa.
Man kan säga så att andra omständigheter hänförliga till vad Katarina Da Costa har berättat, och hon måste ju varit levande när hon har berättat.
Ja, okej. Okay. Men du har ingen aning om det här var av något som åklagaren påstod eller inte?
Domen finns, och det är 22 år sedan och den skrevs, och sen jag kan inte komma ihåg vad som inte stod i domen alltså.
Men det framgår heller inte i domen om i denna del hur det förhöll sig.
Nej, det kanske inte gör.
Under när ni diskuterade här domsluten, nämndes det här talesättet ingen rök utan eld.
När skulle någon eventuellt ha nämnt det?
Under när ni satt och diskuterade hur ni skulle besluta i frågan.
Det var ett väldigt konstigt uttryck i sånt här sammanhang.
Nej, det var inte frågan, utan jag frågade var det uppe? Var det någon som sa ingen rök utan eld?
Hur ska jag komma ihåg om någon sa det? Jag kommer inte ihåg att någon sa det.
Fick nämndemännen innan de röstade frågan, fick de ta del av de här skriftliga domskälen? Eller röstar man bara i frågan om det som var gärningen, det vill säga om huvudsaken om mord hade skett eller inte?
Ja, jag kommer inte ihåg det, men jag skulle föreställa mig att det var så att det var utskrivet och att vi läste upp det för dem.
Ni läste upp allt
det? Jag skulle föreställa mig det.
Men du har ingen minnesbild?
Jag har ingen minnesbild, men att det är ju så man gör.
Ja, men du har ingen minnesbild. Förklarar ni då för domarna, nämndemännen, vad det skulle kunna ha för konsekvens att man skrev domen, fast det var inte påstått som gärning, att de var likstyckare och perversa?
Hur då konsekvens?
Sa ni att det här kan aldrig ha någon konsekvens? Eller vad sa ni? Varför motiverar ni till nämndemännen på något sätt varför ni skrev det här?
Ja, det var ju som jag sa förut, att vi följde åklagarens resonemang fram till den här styckningen. Men det påstådda styckningen.
Då går jag tillbaka. Var det här med att de var perversa eller inte? Var det en del av åklagaren?
Var står att de är perversa?
Ja, sexuellt avvikande. Mm.
Ja, om det diskuterades med nämndemännen.
Ja.
Ja, det skulle jag föreställa mig att det gjorde, men jag har inte någon distinkt minnesbild av det, men att det som står här diskuterades ju självfallet med nämndemännen.
Men du kommer inte ihåg om det här med det sexuella var en del av åklagarens påstående eller inte?
Hela målet handlar ju om det här, det som står här.
Så det var, är det ett ja eller nej? Påstår åklagaren detta eller påstår han inte detta?
Vilket detta?
Om det här med sexuella avvikande. Om
han påstår det. Jag kan inte erinna med det. Men vi hittar ju inte på någonting eget här.
Du utgår från att det var en del av det här ledet som ni gjorde?
Ja, jag tror det.
Vad är domarens roll att göra en rättslig prövning? Eller som någon annan domare har sagt, att lämna konsumentupplysningar?
Det tror jag inte jag behöver svara på. Det är då under min vittnessed.
Du vill inte svara på det?
Nej, jag tror inte att jag ska behöva svara på en sån fråga.
Det är en generell fråga. Vad är din uppfattning? Ska man göra en rättslig bedömning eller lämna konsumentupplysningar en dom?
Jag har rättslig bedömning förstås.
Om man talar, vilket beviskrav... talar man om, det är skrivet här om det här sexuella, talar emellertid för, vad är det för beviskrav?
Ska jag yttra mig om det som vittne?
Jag bara, är det 30% eller 50% eller 70%?
Jag menar, det är ju en bedömningsfråga. Det kan jag ju inte...
Det är en generell fråga.
Som vittne.
Vem talar emellertid för? Är det 50%?
Jag svarar inte på det. Jag kan inte yttra, men det kan inte ingå i min uppgift som vittne att svara på en sån fråga.
Kan ha hänt, har det högre eller lägre beviskraven? Är det högre eller lägre talar emellertid för?
Ja, det tycker jag inte heller att jag kan svara på som vittne.
Okej.
Okay. Vi skulle ha någon diskussion i annat sammanhang kanske.
När kammarrättens första dom kom, där de då hänvisade till likstyckning och andra omständigheter när de drog in deras legitimationer, var du förvånade över deras domslut?
Jag tror aldrig att jag läst kammarrättens dom.
Och du har aldrig tagit del av den heller?
Nej, jag har inte.
Eller reflekterat över den?
Jag har inte tagit del av den.
Har du någon uppfattning om som domare hur förvaltningsdomare ser på tingsrättsdomar?
Det har jag ingen uppfattning om.
Okej. Nu ska vi se. Hur många gånger har du skrivit såna här som saker i domskälen som kanske inte har direkt med gärningen att göra? Är det någonting man brukar göra, eller är det bara det här fallet du har gjort det?
Ja, jag har ju då kommit till Stockholms tingsrätt 1976 och sen höll jag på till 2002, eller till 2005.
Hur många gånger har du uttalat om brott som man inte har åtalat för?
Jag tror att många gånger har man, det är som när man skriver en dom och åklagaren påstår någonting, så måste man ju skriva och bemöta det som åklagaren har påstått.
Men om det inte är en påstått gärning, hur många gånger skriver du om de brotten?
Det kan jag inte yttra mig om.
Ingen mer fråga?
Nej. Ingvar Gunnarsson, någon ytterligare fråga?
Nej.
Nej. Tack så mycket. Då är det här förhöret avslutat. Mm.